Och du, så här. Okej, okay. Så här va. Nej men, stopp. Ingenting i den här podden ska ses som medicinsk rådgivning.
Håller med.
Stopp och belägg. Jag visste inte att jag hade tagit läkarexamen.
Nej, alltså fan, det är inte jag heller. Jag är väldigt stolt över mig själv att jag gjort det här i blindo.
Nu tar vi det jävligt lugnt alltså. För det är skyddade titlar.
Ja.
Om man blir legitimerad. Och man ska göra, man ska ansöka om och det är ju prisutdelning och grejer. Ja, nu tar vi det jävligt lugnt alltså. Ingenting i den här podden är det medicinsk rådgivning. Medicinsk rådgivning får ni från kliniskt arbetande personer. Jag och Milla jobbar inte kliniskt. Jag och Milla poddar från våra vardagsrum. Chilla. Ja,
exakt.
Alltså,
vi måste säga det igen. Vi pratar om våra egna erfarenheter. Vi bjuder in gäster som kanske då har kliniskt, vad heter det, legitimerade. Och de kan ju svara på det då. Men samtidigt så ska du ju någonstans ha ett möte med din egen läkare. Så du kan få svar ett individuellt. För att allting är ju individuellt.
Ja, och jag alltså Mimmi här va. Jag har ju otroligt mycket åsikter. Jag tycker väldigt mycket. Men att jag tycker någonting är en fis på Mars. Det är vad jag tycker. Och hur jag tänker. Vissa gånger har jag ju faktiskt kollat upp det här. Så att det mesta av det jag säger stämmer. Men det är ju fortsatt inte någon medicinsk rådgivning.
Precis.
Då får du ju vända dig till din vårdcentral eller husläkare. Inte till Gastric Fantastic Pod.
Nej.
Nej. Slut på meddelande. Hur är läget, Milla?
Jo, men det är bra, det är bra. Jag har precis käkat en omelett här.
Ja, men smile då.
Ja. Så att, nej men så det är bra faktiskt. Ledig idag också, så det är skönt. Hur är det själv?
Jo, men visst du. Jag tryckte macka med leverpastej på, så du.
Oh,
jag hann inte
gott.
Koka ett ägg. Alltså, jag älskar leverpastej. Alltså, du vet, rostmacka som är mörkt med lite frön. Och sen på med lätta extra salt. Ja, visst du. Jag går emot allt som man blir rekommenderat här. Ja, med extra salt. Och sen tar du lätt att bre leverpastej. Och så bara mixas det där salta med leverpastejen som är lite söt. Och vanligtvis tycker jag om att ha ägg på också. Alltså jag har ju tappat det helt. Men det är så himla... Ja, men det är otroligt gott alltså. Jag råkade snubbla över den när jag inte orkade göra två mackor. Men jag var sugen på ägg och leverpastej. Så jag la allt på samma macka. Det blev jättegott. Men jag hade inga ägg idag då. Så att det blev ju leverpastej. Och så blev det gula ärter skott.
Mm, vart är smörgåsgurkan eller saltgurkan?
Ja, men jag kan ju inte äta saltgurka. Det är som att äta sill. Jag mår jättedåligt.
Jaha. Ja.
Det är otroligt roligt att vara
på. Man kan ha vanlig gurka på. Det är också gott.
Det är vatten.
Ja, jag vet.
Alltså grejen är att jag kanske... Ja, men jag älskar... Gurka är jättegott och det är knistrigt och knaprigt så här. Men jag köper inte vatten för 25 kronor styck alltså.
Nej, det är fan dyrt nu alltså.
Nej, jag gör inte det. Så när jag kommer in och så står det så här, extra pris, bara för dig. 2 gurkor för 45. Alltså, nej.
Nej.
Då köper jag hellre karamellfärg och tar ett glas vatten här i kranen och häller i lite. Och så gurka, perfekt, samma sak.
Nej, men nej.
Same shit.
Jag håller med dig, det är fan dyrt med...
Jag odlar egna gurka här på balkongen så blir det jättebra sen.
Ja, det tror jag.
Ja. Ja, men vet du vad jag tänkte? Jag tänkte ju så här att du hade ju faktiskt fått den där frågan om varför och hur då. Och jag kom ju att tänka på så att vi är ju ändå 68 avsnitt. Det här är ju det 68:e avsnittet.
Mm.
Det kan ju vara de som inte orkar lyssna från början där vi faktiskt pratar om varför.
Nej, så kan
vi
det
gjorde
vara.
De operationerna vi gjorde. Så att däremot så är det ju inte jättelångdragna historier.
Nej.
Men jag tänker att vi kan väl dra dem.
Ja.
Så här i början. På det 68:e avsnittet. När vi har berättat att det här
är
ingen.
Är det 68?
Ja, för att näst Är det 69?
Är det 67?
Nej.
Nej.
67 var det som vi precis har släppt med Carl Magnus.
Vi har inte släppt något med Carl Magnus.
Så det här avsnittet som vi spelar in nu, Milla.
Ja, just det. Ja, förlåt. Jag
och
tänker...
Och där föll poletten ner. Here we go!
Ja, just det. Vi ligger ju i förväg. Jag bara, vad pratar ja. Du om? Ja, just det. Ja, ja precis. Det. Ja, just
det. Jag är så långt i framtiden att du inte har hunnit koppla det än, du.
Menar det. Ja, menar just det. Ja, 68. Ja, precis.
Precis. Och då tänkte jag... Eftersom att du tog upp det där. Och först sa jag så här, nej, men det har vi redan gjort. Men sen kom jag på att det finns ju säkert de som hoppar in och börjar lyssna typ här.
Ja.
Och då kan det ju vara kul att veta varför vi valde de operationerna vi valde. Vem av oss som har vilken typ av operation och vart vi gjorde dem.
Ja.
Du får börja.
Okej. Jag gjorde min operation på Ersta sjukhus den 2 september 2020. Jag hoppas jag inte säger fel nu. Det har gått så många år tänkte jag säga. Jag gjorde en sleeve. Jag är Milla också. Men det måste ni ha förstått i det här laget. men så jag gjorde en sleeve då. Varför jag valde sleeve var för att jag... Först och främst för att jag läste på mest om sleeve, det var för att jag hade en vän som hade gjort en sleeve. Och då började jag läsa på om den och sen började jag läsa på även om bypass. Men då var det för att jag inte ville ändra min anatomi i kroppen. Jag tyckte det lät väldigt läskigt att börja rota. Och sen var det så att jag har ju IBS. Och då läste jag någonstans där att det stod att då är sleeve skonsammare mot tarmarna för att du är inte där och bökar runt liksom, på dina redan oroliga tarmar. Men sen vet jag dock att min kirurg sa, nej det spelar inte så stor roll. För jag vet att jag tog upp det här med honom när jag hade mitt möte med kirurgen. När jag skulle bestämma mig för operation, vilken jag skulle välja. Och då tog jag upp just det att ja, men jag läste om att IBS och då ska man kanske undvika det för att man inte ska hålla på och busa med tarmarna som redan är irriterade. Han bara, nej men det brukar inte vara något problem, sa han då. Men jag hade någonstans redan bestämt mig då, så då var det ändå så här, ja, men det spelar ingen roll att du säger så, jag kommer ändå göra ens liv. för jag fick välja, han sa det att båda passar dig så att du får det. Han bara, det spelar ingen roll vad jag säger. Han bara, där kan jag kunde gjort, han kunde gjort vilken som helst på mig. Men då sa jag det. Och han bara, det är bättre att du bestämmer att jag ska sitta här och säga vad massa saker. Och sen så har du ändå bestämt dig i huvudet. Så det vart en sleeve. Och jag är nöjd med mitt val.
Nice.
Ja, det... har varit en, jag är inne på år 4 nu, ja precis. Det är helt sjukt vad åren har gått.
Och de går fort, man ska aldrig titta bakåt.
Nej, de har gått väldigt fort faktiskt.
Jättefort, jag var föddes för 35 år sedan, åh herregud.
Ja, ja.
Man ska inte titta bakåt alltså.
Nej, jag brukar bli så när studentbilarna åker här ute. Mm. Då blir det så här, vänta nu, när tog jag studenten? Och så bara,
Nej.
Hur kom du fram till ditt och vad hände?
Nej, alltså min var ju kanske lite mer avancerad, höll på att säga. Men egentligen inte. Men jag fick ju frågan från min husläkare 2015. Att lite grann så här, du, det är både hjärtmedicin här och så är det högt blodtryck. Och så är det liksom kolesterol och det är ju oregelbunden mens. Och hur fan mår du egentligen? Typ så. Alltså, fast i min översättning då. Och det var lite annat skit också. Och så sa den läkaren till mig att så här, har du koll, har du någon koll och så här, upplysning om överviktskirurgi? Just för att få ner vikten och kunna hålla den över tid. Och jag var så här, nej men alltså kallar de mig för USA? Alltså det var ju liksom, det var det som var för mig. Och då är du så stor att du inte kommer ut ur ditt hus. Då behöver du ett sånt hjälpmedel. Jag kan banta. Fan, det är väl inte så. Det är bara att jag inte har någon pannben. Ja, men du vet, hela det här som vanligt. Och sen så Jag tror det var runt 2015 också som min syster opererades. Och då opererade hon en gastric bypass och jag följde ju hela hennes resa. Var dock fast besluten om jag någon gång, för då började jag också leka med tanken liksom att så här, men det här fan, alltså hennes resultat, hon mår ju så jävla bra och hon går inte upp allting igen liksom. Hon får bara vara i fred med maten och hon får leva sitt liv och du vet, hon kan röra sig, hon har inte ont längre, du vet så här. Men då började ju just det här för att vi hade en som en nära vän som råkade ut för tarmvred och en annan familjevän som nästan dog med riktiga komplikationer med läckage och hela alltihopa, men hade blivit åkt hem så att det var liksom på väg att dö i hemmet. Så att jag blev ganska rädd för gastric bypass just för att det var av 3 av 2 hade råkat ut för komplikationer liksom. Men sen när jag väl började söka och googla och forskning och hittade Soreg och jag bara började läsa massa statistik och forskning och jag började följa folk som hade gjort operationen, så var jag ännu mer fast besluten på att jag skulle göra en sleeve. För där var någonstans i mig också så var det att med en sleeve kan jag få visa vad jag har för pannben. För i hela forskningen fick jag ju fram att en gastric bypass, där är resultaten ofta lite bättre. Medan med en sleeve handlar det mycket om att du gör en hel förändring. Och du måste jobba ihop dig med verktyget på en helt annan nivå än vad du behöver jobba ihop dig. Du behöver fortfarande göra det, men på en annan nivå än när du behöver jobba ihop dig med en gastric bypass. För verktyget hjälper dig. Det kanske är lite mera, liksom. Men i alla fall, jävla utlägg blev det här nu. Shit. I alla fall, jag bad om remiss. För jag kände att så här, det går inte. Det här är liksom 70:e gången nu som jag försöker gå ner i vikt. Jag mår piss och det blir bara värre liksom, med allt. Och det var snack om att jag skulle börja med medicin igen och jag bara kände nej. Jag tänker inte vara 30, alltså jag var 29. Jag kände så här, jag tänker inte vara 29 bast och käka liksom blodförtunnande och hjärtmedicin. Nej! Liksom. Och jag tänker inte börja käka eller få så här sprutor för socker. Och, alltså, jag är 29 bast. Nej! Mm. Liksom. Så att jag ansökte om remiss. Och första gången det gick iväg så blev den ju avslagen. För att jag inte, det fanns inte dokumenterat att jag hade försökt gå ner i vikt. Så att jag fick ju då gå med dietist. Och hon bad mig att dricka olivolja.
Just.
Och efter 6 månader så sa jag, vet du vad? Nej, tack. Ha det bra, hej. Liksom. Och sen till höst, eller till våren då, 2019, så sökte jag om remiss igen. Och då sökte jag till samma, till Ersta. För jag ville ha samma kirurg som hade hjälpt min syster. Kom dit, började prata med honom. Berättade också då att jag hade problem med mat och hetsätning. Han skickade mig till att prata med kurator innan vi började med någonting. Liksom, så att jag ändå fick, så att de fick göra en bedömning om jag är frisk nog typ. Och de ansåg att jag var det. Och att det inte hade, att det inte skulle finnas en risk att det skulle bli värre med operationen. Men att det kanske skulle finnas återfallsrisk utan. Men att operationen som verktyg skulle också kunna hjälpa mig i hela resan att bli kvitt hetsätningen. Och då kom ju snacket då med kirurgen om gastric bypass eller sleeve.
Mm.
Och där pratade vi väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och jag pratade mycket om mitt pannben och att jag ville liksom bevisa någonstans att jag, och han fick ju mig då inse att så här, men du måste sluta tro att du behöver bevisa någonting hela jävla tiden. Du behöver inte bevisa att du är duktig. Du är duktig, men du behöver inte bevisa det. Och just att volym av mat skulle reduceras. Mättnadspåslaget skulle bli starkare, troligtvis, med en gastric bypass än med en sleeve. Och i långa loppet skulle jag få mer utdelning av tillsägelser, dumping, när jag inte gör, om jag då skulle falla tillbaka. Så att, och då började jag ju också titta mer på gastric bypass. Och landade också i att, okej, men det här är ju lite grann som han berättar här för mig nu. Att för mig så kommer det här inte bli en förlängd bantningskur. Det kommer inte bli en förlängd jojo-bantning. Jag kommer kunna bli kvitt mina sjukdomar allihopa. Det är ett par stycken. Och med det så valde jag då en gastric bypass till slut. Men jag startade resan med att jag var fast besluten med att jag skulle göra en sleeve. Och det är lite grann. Så här mycket har jag inte delat med mig av det här. För att jag tyckte att det här är privat alltså. Mm. Nu gick jag all in här.
Ja, men verkligen.
Ja, men så här jag brukar, för jag tycker att det är privat. Ja, ja. Så, stopp. Så jag, vi får se. Bara, för att jag tycker att det, jag brukar inte vilja berätta så här tydligt om det. Men det, ja. Det är mycket runt det som...
Ja, jag tyckte att det var fint att ändå höra. Jag tyckte det var ändå... Alltså, sen måste du få välja själv. Men det är ju... Nej, men jag tyckte det lät jättebra. Jag har varit ändå så här tagen av det också. För att det, är så här, det har varit en lång process... Och för att komma dit du kom liksom, till det valet du gjorde. Var du någonstans osäker sen när du väl, alltså in i det sista, eller kände du typ så här att nej, men jag är fast besluten när du liksom, det är lugnt, jag är trygg med det här valet?
Alltså jag pratade ju sjukt mycket med min syster också, om allt. Och jag kom ju med liksom A4-papper när jag skulle träffa narkosläkare. Och jag hade en bok med mig där jag bara hade skrivit, vet, alltså jag hade så mycket frågor. Och jag pratade mycket med min syster, jag pratade med dem som var i nära familj som hade råkat ut för komplikationerna bara för att få deras perspektiv. Och de var så här, det spelar ingen roll om jag hade fått komplikationerna igen. Jag hade gjort operationen för att jag har fått så mycket tillbaka som jag liksom... När jag inte var opererad så hade jag ju 10 andra komplikationer. Jag fick en stor komplikation som kunde ha dödat mig, men min fetma hade dödat mig ändå. Och jag hade levt ett odrägligt liv tills jag dog, liksom. Och det är de individerna som då anser att de hade levt ett odrägligt liv tills de dog. Inte alla som lever med övervikt, så bara, ta det lugnt, Pernilla.
Ja.
Ja. Jag bara, så att man inte misstolkar det jag menar liksom.
Nej, ja, jag fattar, ja.
Så att, och det lugnade ju mig också i att okej, tarmvred sker. Tarmvred har ingenting att göra med hur du som individ hanterar operationen och behandlingen efter. Det händer, du kan få tarmvred utan att du är opererad liksom. Du kan få tarmproblem utan att du är opererad. Du kan få gallstensproblem och gallblåseproblem utan att du är opererad. Men det finns också en risk att du får den när du opererar dig. Så att om du hade en risk innan, vad är det som gör att det blir större risk? Eller är det fortfarande bara en risk? Då blir det ju plus minus noll egentligen. Så att, men jag vet att jag kände dagen som jag skrev in mig, så kände jag bara så här, jag lämnar över min kropp till sjukvården nu. Jag bara kände ett sånt jävla lugn i kroppen. För innan jag drömde mardrömmar, jag tänkte narkosen, jag kommer dö. Det finns ingen mer Mimmi. Folk kommer skriva på min gravsten, hon försökte bli smal. Alltså du vet, jag bara hade såna mardrömsscenarien i huvudet. Och sen samma dag som jag skulle opereras, jag tvättade mig med det där Descultan, satte upp håret i en tofs, tog min kudde, åkte till Ersta och bara, I'm yours.
Ja.
Gör vad fan du vill. Jag var både exalterad och rädd hela tiden. Tills operationsdagen.
Så, och jag typ var lite så tvärtom. Jag kunde känna ett hyfsat lugn. Så här, fram tills jag tror att min nervositet kom där. När de typ sa, det är din tur nästa eller något sånt där. Då började jag så här. Alltså liksom få lite så här. Okej, vänta, stopp, vänta. Typ, alltså, och sitta i det där väntrummet med de här snygga strumporna och hatten och trosorna. Och, ja, man såg ju så jävla rolig ut. Men då vet jag att då började jag känna lite så här, åh, fuck. Jag bara, det här, för narkos är ju lite läskigt kan jag tycka.
Ja, det är rimligt att tycka det.
Ja.
Otroligt rimligt.
Så att, och sen när man rullades in i salen. Men jag tror också att anledningen till att jag också varit väldigt nervös var ju sen för att de bytte kirurg på mig i sista sekund.
Just det.
Ja, så det fick ju mig, för jag har ju lite så också kontroll, så nu vet jag, han ska operera mig, den tiden ska det ske, då och då. Alltså du vet, jag visste ju allting. Och sen så kommer den andra läkaren och bara, det är jag som ska operera dig. Jag bara, nej, det är inte du som ska operera mig. Alltså det tror jag också liksom la på lite extra nervositet. att jag inte hade fått reda på det. Han är ledig. Jag bara, ja, det
fast
jag
varför
inte.
Bokar man in dig på operation med honom om han är ledig?
Det är det, så att jag vet inte om de sa så, han kanske var sjuk, alltså förstår du, men, alltså, det var så här, men de sa att han var ledig, så att jag bara så här, men det är ju, tyckte jag också var jättekonstigt, jag bara, men då kanske man informerar, alltså kände jag, men jag hann nog inte tänka så mycket sen, för att det var ju liksom, nu rullas du in, jaha, ja, och ny, va, och sen så liksom, och sen så sover man ju ganska snabbt där, i alla fall jag. Jag hade inte mycket. Jag la upp mig där på bordet och sen så sa de bara godnatt typ. Och så var det godnatt.
Och så var det godnatt. Fattar. Och sen vaknade vi.
Ja.
Och var minimager.
Ja. Och det, då ångrade jag mig. Men det har jag ju sagt, då ångrade jag mig. För jag hade ju så jävla ont.
Mm. Men alltså nu när vi ändå har haft också gäster som har berättat om komplikationer.
Mm.
När de har vaknat. När du vaknade, kände du så här, något är fel? Eller kände du bara, det här gjorde ont?
Så jag vet inte. Jag vet inte om jag tänkte något är fel. Alltså jag vaknade mer, alltså jag var typ chockad över att det gjorde så ont. Så jag var mer så här, är det på riktigt så här det ska kännas? Då vill inte jag vara med längre. Det var lite den jag fick. Jag tror kanske inte att jag fick den här och någonting är fel. Men jag fick den här smärtan vill jag inte ha alls. För att det är någonstans somna. Jo, för jag kände också att somna och vara frisk inom då situationstecken. Jag hade inte ont någonstans just då liksom, om man säger så. Och sen så liksom vakna och bara så här. Den smärtan var så här, nej men stopp. Hur jag somnade och hade inte ont. Och så vaknar man med den smärtan och var så här, och de vill få upp en, och det förstår jag ju liksom. Men då var jag så här, nej men ska det kännas så här lång tid, då vill jag inte vara med längre. Så var det ju liksom.
Men jag tror nog ändå att då är det ju en smärta som någonstans är hanterbar, med tanke på att du inte var så här, något är fel.
Ja, exakt. Ja,
det tror precis. Jag man, som Malin sa, att så här, man är, det är klart man är beredd på att det ska göra ont.
Mm.
Men så ont, då vet man att något är fel liksom.
Mm. Ja, ja men precis. Jag tror jag varit mer nervös när jag kräktes hela tiden. Men sen så visste jag lite hur jag reagerar på narkos, så att någonstans försöker jag vara så här förnuftig och bara så här, det är narkosen. Men sen så är de också här, jo, och sen har du ju opererat magen. Jag bara, ja, just det också. Alltså du vet så här. Men det är klart det var läskigt när man kräktes lite så här blodblandat och så. Och inte fick behålla ens tabletter. Alltså de ville ge mig morfin i tablettform och sådana saker. Och det kom ju bara upp direkt. Så då, till slut så fick de ju ge mig det intravenöst liksom. Och då vart jag lite nervös. Men någonstans var det ändå så här. Men i huvudet är man ju ändå logisk och bara någonstans, ja, men jag har ju som de säger opererat magen också. Och jag har problem med narkos, jag mår ju skitdåligt av det. Men det är klart man varit lite nervig, för man vet ju också att man har gjort ett jäkligt stort ingrepp liksom.
Mm, jag fattar.
Och sen hade jag ju ingen där, eftersom det var mitt i covid, så fick jag ju varken ha någon, fick ju inte ha någon där när jag kom in. De fick ju inte ens följa med in, jag fick ju skjuts dit och de fick dumpa av mig utanför. Jag fick ju inte ha någon besök, alltså dagen efter eller efter, inte alls liksom. Ja, så att jag fick ju gå ut sen och möta min, alltså Mackan, utanför. Alltså när vi skulle hem liksom.
Åkte du tunnelbana hem?
Nej, nej, nej. Han kom och mötte mig med sin pappa i bilen.
Tänkte väl.
Nej, alltså jag kunde typ inte stå upp. Alltså jag gick ju dubbelvikt, för det kändes som att det gjorde så ont att sträcka ut kroppen. Och sträcka ut magen. Så jag gick ju framåt böjd liksom. Så att nej, det hade inte gått. Oj, oj, oj. Nej, nej. Hans pappa kom och körde mig. Ja. Ja, nej men så det, ja. Det var liksom, det var en jävla resa. Men jag skulle aldrig vilja göra en ogjord. Vad var det bästa beslutet jag gjort?
jag minns ju hur jag levde innan. Mm. Men det livet blir mer och mer och mer och mer distanserat från mig. Alltså jag kan inte tänka mig att... Alltså år ett var det fortfarande, jag var väldigt nära mitt tidigare liv. År två, jag var väldigt nära mitt tidigare liv. Och nu, alltså i oktober i år så har jag varit opererad i 5 år. Jag är så här... Fan gjorde jag förut?
Ja, exakt.
Alltså... Nej men, och då fattar jag ju, du vet, föräldrar och så här, som är så här, vad gjorde jag innan jag fick barn? Jag fattar, jag tror inte det handlar om kidsen. Jag tror att det handlar om att man har blivit distanserad från sitt tidigare. Så att nu har jag mer förståelse för föräldrar som säger, barn är det enda nödvändiga med livet. Jag minns inte ens vad jag hade för syfte innan jag fick barn. Och det är för att du inte kommer ihåg. Jag fattar, ja, precis, grejen. Sen har man fortfarande ett syfte innan man får barn. Hej, hej, jag heter Mimi.
Ja, exakt.
Men jag förstår hur de menar, men man kommer liksom inte ihåg.
Nej.
Det är så långt bort från verkligheten man lever idag.
Ja, jag håller med, och det är någonstans så här, när man tänker tillbaka 4 år, ja men precis, jag har ju 4 år i september då, och du har 5 år i oktober, och det är så här, vem, också vem man var.
Exakt.
Alltså det är så här. Ja, men det är det. Och jag kan bli så här ibland så här, när man, jag kan titta tillbaka på situationer och kanske samma situationer jag hamnar i idag, och jag hanterar situationer annorlunda. Jag är annorlunda. Jag vet inte om det är också att jag har försökt liksom nu börja mer bearbeta, alltså vem jag är och trauman och allt annat. Så att jag liksom mer tar tag i dem än att jag skjuter dem åt sidan. Men jag är ju en helt annan människa på det sättet än vad jag var förut. Och det är också då som har gjort de här förändringarna i mitt liv. Alltså, det finns ju en anledning att jag har stannat som på samma jobb i 12 år. Alltså det är så här, ja, för att jag inte har...
Jag tror det var 15. Ja,
nej, 12 i år. Men det är så här, men det är 15 år inom omsorgen, så det är typ...
Ja, det är kanske det jag har tänkt.
Ja. Men 12 år på samma. Men då är det så här, för det är ju... Alltså jag har ju inte... Jag har känt att, ja men... Det här är tryggt, jag har det, jag kommer typ inte få någonting annat ändå, jag är inte utbildad, jag vill inte utbilda mig för jag tror att jag inte kan. Alltså du vet, jag har ju varit så här, jag har alltid skyllt på att jag är för gammal också. Så bara, ska du inte bara plugga? Nej men jag är för gammal. Och så är det så här, men ska du inte, nej men jag har ingen erfarenhet och jag, det börjar bli gammal, så att jag håller mig till det jag har. Alltså jag var väldigt så här bekväm i... Fast ändå inte, för jag trivdes ju kanske inte i det så som jag ville trivas i det, men jag nöjde mig. Så kanske man kan säga. Och sen någonstans på vägen efter operationen så började jag inse så här, men fan vad världen är stor. Och ja men och så här, jag vill kanske utbilda mig. Jag är inte alls gammal. Vad fan är det? Vad menar ni liksom? Alltså,
det är så här, vad menar du?
Ja, vad menar jag precis? Vad menar jag? Alltså det är så här, då var det så här, fan jag är bara lite över 30. Det är ingen ålder. Jag bara, det är nu jag är mogen nog att börja leva ordentligt liksom. Så att någonstans vart det så här, jag vågade mer och jag vågade se. Alltså jag tog bort skygglapparna, tror jag. Alltså för det kändes som
man
att jag har levt...
lite plats.
Ja, och det känns som att jag har levt lite med de här skygglapparna. Och bara inte tittat åt sidorna, bara rakt fram. Och då gjorde jag liksom nya val. Som jag är så här skitglad över att jag har gjort nu. För att det är så här, det har gjort mig, det har ju också förändrat mig som människa. Att börja plugga, att se att jag klarar det. Börja söka nya jobb. Och också bli anställd för, fast jag inte har någon erfarenhet eller utbildning, för att jag är den jag är. Alltså du vet, jag börjar liksom, ja, det får en helt annan tro på sig själv liksom.
Självkänslan växer.
Oh ja, det skulle jag säga.
Oh ja. Det är life.
Ja, det är det. Har du hört något mer om din skola förresten? Okej.
Have you called the muffin man?
Vad är det som händer?
Jag är lite uttråkad, vet du.
Är du uttråkad?
Men
hur kommer det sig?
Jag tror att jag har varit överstimulerad på jobbet med så mycket grejer som har hänt den här veckan. Alltså det har hänt så mycket den här veckan. Nej men det har hänt så mycket den här veckan, Milla. Åh herregud, okay. Nu ska jag berätta. Nej men snälla. Hissen gick sönder.
Vilken? På jobbet?
Ja visst du. Pang sa det. Det gick hissen sönder. Ja, och vi har ju våra varuleverans en trappa ner. Så det är ju så jävla mycket varor där nere som vi inte får upp på övervåningen, va? Så jag måste ju dra runt alla jävla pall. Och så fick jag en annan pall som jag egentligen inte skulle ha, som jag fick. Och sen så har ju en personal, hon har ju gjort illa handen så hon är borta. Den är typ bruten eller så är den inte bruten. Och så har alla semester, för att snart är det nya semesterdagar. Då måste man ta ut semesterdagarna från år 5. Så det är ingen som är på jobbet. Och sen har jag upplärning. Ja visst du, och intervjuer. Ja visst du, och inventering. Ja visst du, ja men det är så mycket som händer. Åh, jag orkar inte.
Herregud, du står du fortfarande på benen.
Nej men jag står ju inte, jag sitter ju ner va. Och så kommer inte folk som ska komma och laga hissen. Och så får jag inte min träning som jag ska. Och sen så glömmer jag bort att så här, du måste äta. Och så glömde jag bort det. Och så glömde jag ju bort att jag hade 4-årskontrollen klockan 10:15 i onsdags. Så att jag hade ju panik där, för vi var ju bara 2 på morgonen. Så jag var ju tvungen att ta in en extra personal så att jag kunde gå till läkaren. Ja, hej sa jag. Jag hade glömt bort det, ja. Visst du? Nej, men det här, den här veckan, Milla. Oj, oj, oj.
Herregud. Alltså.
Ja. Åh, så mycket och väldigt mycket möten.
Informerande ändå att du är fortfarande sane.
Nej, nej, det är jag inte. Oj, oj.
Nej.
Nej, men det alltså jag vet ju att första halvåret i butikslivet är mycket. För du ska ju liksom sätta igång hela året och du ska förbereda inför semester och det är liksom det är väldigt mycket. Det blir väldigt mycket mer när man ska studera, hissen går sönder, det kommer pallar som inte ska komma och ingenting, ingen personal där som ska vara där. Och folk sa ju också upp sig, så att allt som jag hade planerat för att allt skulle funka rasade ju.
Åh, herregud.
Alla semestrar jag hade godkände jag ju för att jag hade den här personen som sen sa upp sig.
Aha.
Ja, så då fick jag ta de passen.
Åh herregud. livet som chef, alltså, med andra ord.
Livet som Mimmi skulle jag säga. För jag vill ju hela tiden också ha mycket att göra.
Mm.
För då mår jag bra. Ja. Men nu har det ju blivit så här. Men jag vill ändå påstå faktiskt. Och det här har mycket, nu är återigen det här tjatet om samtalsterapi. Men jag vill ju ändå samtidigt påstå att i allt det här hektiska så har jag varit väldigt duktig på att prioritera mig själv och min återhämtning.
Ja, det är
så
bra.
Så jag känner ju ändå att det är hanterbart.
Wow!
Ja, jag vet. Jag är jävlar vad jag själv är förvånad över hur jag hanterar det.
Jag skulle säga väldigt imponerande. Det är som jag sa, det är imponerande att du får från insane. Och det är ändå så här, alltså, för att jag hade nog, det hade brunnit i proppskåpet, så att säga.
Men jag har börjat tänka så här, alltså gallret kommer gå upp och gallret kommer gå ner, alltså jalousiet i butiken.
Ja, precis.
Och jag måste ju värna om arbetsmiljön för mina kollegor som är här.
Mm.
Jag kan ju inte springa runt stressad för att det inte är som jag har planerat när jag fortfarande har personal på plats, även om det inte är ordinarie personal. Så ska ju inte den personalen som är där få en taskigare arbetsmiljö för att det inte är enligt första satta planen.
Men kan vi inte, vi har ju valt Mimmi till årets minimagel, kan vi inte välja enligt årets chef också?
Nej men chilla.
Det låter ju toppen det här.
Nej men jag försöker tänka manjana, det jag inte hinner idag skjuter jag upp till imorgon. Sen sätter jag min telefon på flygplansläge, går jag inte och tränar så tänker jag, frisk luft är ju bra att ha ibland. Så då hoppar jag av en station tidigare och sen traskar jag hem. Det tar en halvtimme istället för 10 minuter.
Så att, det är bra.
Liksom, men jag får in steg när jag inte kan gå och träna. Och sen när klockan är 9, vad jag än gör, så går jag och lägger mig.
Ja.
Vaknar jag 5:55 innan allt börjar, för nu kommer ljuset och väcker mig, äntligen. 5:55 slår jag upp ögonen och tänker, kaffe är gott, nu kör vi en dag till.
Ja, men det är fan imponerande.
Ja, men jag tycker att det är nice. Sen blev det blev ju lite mycket här när jag satte igång kaffet istället för att sätta på timern. Då märkte jag att sen, men nu är det mycket. Nu är det mycket. Ja. För att jag reagerade ju inte på att den kokade.
Nej, exakt.
Nej. Mitt i natten. Jag stod bredvid den och bara, ja fan vad du puttrar. Ja, det är ju bra. Nej, vad fan liksom.
Ja, exakt. Ja. Åh, oh, herregud. Men, ja.
Ja, visst du. Men snart lugnar det ner sig. Jag ska bara börja plugga och börja jobba ännu mer.
Ja, men det är ju... Det här med, alltså, det kommer ju lugna sig när du väl är så här, ja men sommaranställd är klart, allting är klart. Och man tänker ju då, om du inte hade pluggat så hade det varit så här, nu börjar det lugna sig snart, är det semester. Men då är det så här, då någonstans kapar du av och bara, så tar jag till jobb och så tar jag lite plugg på det. Man bara så här, ja okej. Ja, nej, men du åker ju åtminstone till Egypten 2025, eller var det?
Ja, exakt. Januari 2025, då drar jag på semester då. Då är det så här,
checkar du ut då liksom.
Då checkar jag ut, drar jag till Egypten en vecka. Men jag tänker om man ska prata lite grann kring det här om att det kommer börja provas en hel del kläder snart.
Mm.
Man börjar prova kläder inför sommarsemester, man börjar prova kanske underkläder mera för att man ska ha till specifika kläder, och det börjar komma till baddräkter och bikini och vikten av att vara snäll mot spegelbilden du möter.
Ja, alltså det, jag kan ju säga redan nu att jag har lite stress över de där badkläderna. För att jag kommer behöva köpa nytt, så jag kommer behöva stå i en provhytt, och jag är inte jättetaggad på det, alltså. Nej. Är jag inte. För att jag kan, och jag har inte vågat prova sommarklänningarna som jag hade förra året. Jag vet att vissa kommer passa, men jag vet att vissa som jag verkligen gillar kommer förmodligen inte passa, och det har jag inte ens vågat utforska än.
Är det så värt att prova dem då?
Ja, men nej, det kanske det inte är. Det kanske inte är det.
Om du ser att så här, det här kommer inte, ta inte på dig den.
Nej. Nej, det kan fan vara en bra idé ändå. För att det är väl det, för nu, badkläder har jag typ inga som kommer passa, det vet jag om redan. Så att det behöver jag gå, och jag har ju redan från innan, jag hatar att prova badkläder, så att det kommer jag ju behöva gå en dag att göra.
Men vänta lite, badkläderna har typ inte börjat landa i butikerna nu.
Nej, men precis.
Det brukar vara där i mitten på april, där påsk, slutet på april, början på maj, då brukar butiken ha fullt sortiment av badkläder.
Precis, och jag vet att det jag har gillat innan, alltså det jag känner så här, jag har lite bredare höfter, lite mer hull på sidorna, och de jag brukar gilla, just för att de har lite bredare kanter på sina trosor, för allting ska vara så jävla petit, och det ska vara snören, och jag blir så här, det går inte med mitt hull på sidorna, det är bara skär in, så jag behöver lite bredare kanter, och då brukar jag, de butikerna just brukar ha lite bättre på det här med lite bredare.
Kolla mer online, badkläder har förändrats i mode.
Ja, det har det, okej.
Okay. Yep. Det följer modet, vet du, så att det...
Ja. Det är svårt också, så jag tycker det är så jävla svårt att beställa online också. Men,
nej, men jag tänker titta bara vad det är för sortiment. Om det är något som du känner. För det som jag har sett, visst absolut finns det de här klassiska lite bredare med snören på sig. Alltså boxervariant. Men mycket är mode, eftersom att badkläder också är fashion.
Mm.
Och du har det som kort period. Så bara kolla vad det är.
Ja,
som...
det ska jag göra, ja.
Innan du liksom går ut.
Det tycker jag, ja, för det tycker jag är jobbigt alltså. För det ska vara liksom... Det ska vara så litet och snören. Och jag är så här, det, alltså ett, fiffi får inte ens plats. Och två, det skär in bara. Så jag, alltså du vet så här... Ja,
men
så
jag har ett jättebra tips till alla som tycker att det blir för litet fram.
Mm.
Vänd byxan bak och fram. Och då ska man ju vara okej då med att det blir lite mindre och mer röv.
Ja.
Men då har du i alla fall fiffi tält.
Ja.
Jag brukar göra det för att jag tycker det är behagligare att det är skyddat fram än att röven är där. Alltså allas rövare ute, men fan Fifi, hon ska vara inne alltså.
Ja, ja men precis, exakt. Jag har så testat jag det på några faktiskt.
Fram. Mm. Ja, jag tycker det. Jo, det funkar bäst när det är såna som man kan knyta, tycker jag. Eller om det är en bikini, alltså lite smalare. Ska man säga då? Ja, den är inte lika bred över höften utan den är lite smalare, lite V-ringad.
Ja, precis.
Då funkar det väldigt bra tycker jag med att vända trosan bak och fram. Så att du får lite mera röv men täckt fram och bredare i grenen allra helst.
Ja, precis.
Mm. Det men brukar så, jag göra.
Ja. Ja, men det är ett bra tips. För jag har testat det någon gång och det var faktiskt bra. Så det, då satt det där det skulle liksom. Ja. Nej, men så det är väl en grej liksom att man ska behöva börja titta på det. Och det kan jag tycka är lite jobbigt. Men samtidigt försöka tänka så här, ja men nu, alltså du vet, jag försöker ju där vara snäll mot mig själv liksom. För att det är så någonstans att acceptera den här kroppen nu, den nya igen. För det är som jag sagt också, jag bara, det här är ju, jag vet inte hur många kroppsformer jag har haft de här 4 åren. Det är helt otroligt.
Det är galet. Alltså,
det är helt galet. Och nu är det så här, den här verkar ju typ vara här för att stanna. Alltså, min kropp har ju liksom stabiliserat sig. Så då blir jag så här, ja, och då får vi ju liksom någonstans här... Jag får tycka om mig själv, och det är så det är. Och så får jag hitta kläder jag faktiskt trivs i. Och inte, alltså du vet så här... Jag ska ju inte gå tillbaka det här och köpa bara för att det passar. Någonstans är det så här, ja, när jag ska klä mig det jag tycker är snyggt och det jag vill ha. Och det jag känner mig bekväm i. Det är ju den här bekvämligheten som är viktig, alltså viktigt. Och det där kan badkläder skava lite mer än vad vanliga kläder kan göra.
Jag fattar. Men är du naken och tittar på dig själv?
Nej, men jag tror nej. Ibland.
Milla. Get naked.
Jag vet.
Welcome yourself in the mirror. It's nice. Oj vad man lär känna sig själv när man tittar på sig själv naken.
Ja, alltså jag tittar på mig själv. Jag har absolut inte tittat så mycket som du har sagt att jag ska göra. Men jag har ju tittat mer än vad jag gjorde innan. Jag försöker nu stanna vid spegeln lite oftare när jag är på väg från tvättkorgen till duschen. Liksom. Mm. Istället för att bara rusa förbi den så kan jag ändå så ställa mig, vinkla lite och så bara... Jaja! Och så gå, alltså du vet, istället för att bara kuta förbi den typ.
Och att säga snälla saker till sig själv. För det handlar inte om att stanna, titta och hitta ett fel.
Nej, precis.
Nej, utan det handlar om att stanna och titta och bara... Jävlar! Den där spegelbilden. Den gillar jag. Ja, visst det. Så kan man köra en liten nakendans där. Så här. Och så går man vidare. Ja, dansa han också.
Nej.
Nej, men jag förespråkar ju att man ställer sig naken framför spegeln och bara glor. Och så börjar du röra lite och dra, alltså inget snusk här nu.
Nej.
Herregud. Utan man drar lite grann i huden och kroppen och sträck och böj och liksom lär känna din kropp.
Mm.
Lär känna ditt utseende. Och var snäll mot dig själv.
Ja, det är ju faktiskt det viktigaste. Var snäll alltså. För att
de
där hårda orden man ibland säger, de fäster hårdare än vad man tror.
Och jag tänker någonstans här, ni som har partners, ta hjälp av din partner.
Mm.
Stå naken med din partner. Stå nakna med varandra. Och ta hjälp av varandra. Jo, men jag ser hur du tittar på mig nu, Milla. Men bara stå, alltså om man tycker det är jobbigt att stå naken med sin partner, för det är sårbarhet att stå naken framför någon, för i det läget så kan man bli sårad när man står sprittsprångande naken med någon. Men om man gör det så blir man ju någonstans också väldigt, om man är i en sund relation då,
ja,
så kan man ju bli väldigt trygg både i sig själv, i sin kropp, med sin partner och med sin partners kropp. Och det tror jag bygger en styrka när man sen är med sig själv påklädd också.
Mm. Mm.
Så att så här kommer en läxa till alla med partner i ett sunt förhållande från Mimmi. Imorgon torsdag ska ni klä av er nakna. Dra ner persienerna först då. Så att inte bärra står och lagar falukorv och stuvade makaroner och råkar titta över och bränner skiten för att ni står nakna i vardagsrummet liksom. Det är med persiennerna. Och så ställer ni er nakna framför varandra och berättar vad ni tycker är fint med den personen. Det är läxa från Mimmi. Och sen behöver ni inte berätta hur det gick. Men det är en läxa. Nej, men jag tänker det blir ju jättekonstig tråd i kommentarsfälten om folk ska berätta hur det gick. Jag tänker bara mer att man måste träna på att våga vara naken och sårbar med sig själv, men också med sin partner. Har du ingen partner så gör du det här genom att ställa dig framför din spegel naken och så berättar du för dig själv vad du tycker om med dig själv. Det blir bra. Nej, men jag tycker det är bra grejer.
Ja, men alltså det är det. Alltså det är så här, någonstans, jag är absolut inte obekväm av att vara naken med Mackan. Däremot så tanken av att stå nakna framför varandra och säga, det är lite, där var det lite obekvämt alltså.
Varför? Får jag fråga varför?
Jag vet inte, jag kan bara så här. Men det kanske är för att jag inte tycker om att vara naken. Så att du är så här, du behöver inte uppmärksamma det lite grann. Alltså förstår du så här, jag klär av mig naken framför honom, det är inga problem, det är inga konstigheter. Men det behövs liksom inte uppmärksammas att jag vet inte, det är väl det som jag kanske tycker är lite jobbigt.
Mm-hmm.
Tror jag.
Mm-hmm.
För jag hade nog inte haft något problem att säga till honom, alltså att han stod naken liksom. Det är jag vet inte. Men det är väl den här sårbarheten som du pratar om, antar jag.
Men ni... Nej, det behöver jag inte veta. Ja, det är nog sårbarheten.
Vad tänkte du säga?
Nej, men... Min hjärna går på högvarv här. Jag tänkte så här... När ni har ju relationer.
Ja.
Då är ni ju nakna.
Ja.
Bekräftar ni varandra då?
Alltså sextalk menar du? Nej.
Nej, jag bara undrar om ni bekräftar varandra. Inte typ, spänk mig här.
Jag tror att han bekräftar mig mer än vad jag bekräftar honom.
Så då är du van att få bekräftelse när du är naken?
Ja.
Så vad är det för skillnad med om du står rakt upp och ner framför honom och han bekräftar
dig? Ja, det är fan, jag vet inte. Det blir stelt. Jag vet inte.
Prova.
Det känns kanske det.
Jag tycker att om man tycker att det är lite så här jobbigt så kan det vara en bra grej att träna på. För jag tror att det också är otroligt stärkande för relationen att våga stå helt naken och bekräfta en annan människa.
Mm.
Du kan inte vara mer sårbar, typ. Alltså du är ju helt naken. Du har ingenting som skyddar dig.
Nej, men exakt.
Ja. Jag tror på det här alltså. Ja, det
men grejen är att jag tror på det också. Det är bara det att jag... Och sen så, alltså,
jag vill inte.
Men jag tror jag har svårt också så här att ta... Jag har ju lättare att ta komplimanger nu än vad jag hade förut. Men jag tycker fortfarande det är lite krystat.
Mm. Jag fattar.
Det är det. Så jag blir mer så här, ja, tack. Typ. Alltså.
Du tror inte på orden.
Jo, det gör jag. Alltså du vet så här, det är ändå mannen jag älskar, det är klart jag tror på honom. Men jag tror att jag någonstans, jag är väl svårt att suga åt mig det på, alltså helt och hållet kanske.
Mm.
Ja, jag vet inte, det är jättesvårt. Alltså, fan. Jag vet inte hur jag tänker själv heller. Jag vet inte vad det är som gör att jag blir så obekväm. Jag vet inte vad det är. Om det bara är nakenheten så gör mig obekväm liksom.
Kanske.
Ja, och därför blir hela situationen obekväm. Eller alltså för mig då. Ja.
Kanske.
Och jag tror att det kan också vara jättenyttigt nu och som, om folk genomgår fortfarande en stor förändring med kroppen. Ni kanske är i ert esse av viktnedgång. Och då kan det kanske vara för vissa jätteviktigt att få det här liksom.
Och också för ens partner som lever, alltså både för en själv i spegeln, men också om man har en partner, den personen möter ju en ny människa successivt. Det blir ju en ny kropp. låt dem följa med på resan.
Mm.
Visa varandra. Alltså vad, ja, jag vet inte, jag låter ju som en relationsterapeut här nu, men alltså.
Nej, men jag tycker, jag håller med. Liksom. Alltså ja, ja, absolut. Jag tror att det är viktigt ändå. Alltså någonstans här, för det, jag gillar inte att vara naken, nej, men Mackan fick ändå se hela resan. Alltså du vet, någonstans, var med, han såg hur jag såg ut och hur jag förändrades och vad som förändrades och liksom, vi var väldigt gussiga i sängen, han kände och liksom så här, för att det var ju, blev ju också för honom en helt ny kropp och smeka och kramas med och liksom, så att, och som förändrades liksom under 2 års tid. Så jag tror att det kan vara viktigt att då partnern också tar del av det. Det, jag tror det är en bra grej.
Otroligt bra grej.
Ja.
Så på torsdag, imorgon,
mm,
så står alla nakna.
Ja. Ja, jaha. Nej, det var väl allt för idag då.
Ja, men jag tyckte att det var ett bra avsnitt. Vi pratade om varför och hur och att man ska vara naken. Det gillar jag.
Ja, och tycka om sig själv och vara snäll mot sig själv.
Ja, det är det absolut viktigaste. Vi har bara en oss.
Mm.
Och det blir ju väldigt jobbigt om vi liksom större delen av livet ska kritisera oss.
Ja, faktiskt.
Jag tror att det är mycket en biologisk effekt för att man är rädd för att bli utstött och då kritiserar man sig själv så man ska ställa sig i ledet och fungera och anpassa sig.
Mm. Men
vi måste bryta oss loss alltså. För att det finns ingen box. Vi är unika individer allihopa och vi ska få vara precis som vi är. Vi är inte för mycket, vi är inte för lite, vi är oss själva. Så bara. Och så kan man vara
word.
Naken. Ja, visst du.
Ja. Yes. Den jävla nakenheten alltså.
Kul att vara naken. Åh, det är skönt att vara naken. Fast jag har ingen snabel att slänga med.
Nej,
jag kan vifta på baken.
Ja, det kan du.
Ja, det kan det. Ja, men så, ja, det är nice.
Men då tackar ni för, tack för att ni har lyssnat även denna onsdag.
Tack, tack.
Och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej. Hej.